Hi, everybody. It's June Simmons. You're listening to Alex Room Service, but you knew that.
Sipporna slår ut på marken och jag får bada i Norra Kvarken. Då är våren här. Hej. Hjärtland då här. Och mycket, mycket mjukt välkomna tillbaka till Alex Room Service och en podd jag har sett fram emot att göra i flera år. Jag har funderat på detta ganska länge och möjligen till och med yppat tidigare att det här är någonting jag funderar på att göra. Och så kom min vän Erik fram till mig i Stockholm i höstas och sa, borde inte du göra den här podden snart? Och då väckte det en häst som genast satt igång att galoppera i huvudet på mig. Och ja, nu sitter vi här i radio med kaffe i Roger Rabbit-koppen. Och ska ge oss ut på en utflykt som är lite av Black Sabbaths The Elder, kan man ju säga, på det sättet att den skaver i hela vägen. Men innan dess ett stort och ljuvligt tack till alla som kom och tittade på Crazy Nights-föreläsningen i Bjuv. 30 personer i ett rum gjort för 7 personer. Mycket varmt och svettigt och väldigt trevligt. Det var någon som frågade om det alltid är samma föreläsning på den här turnén. Och ja, grunden är ju densamma. Crazy Nights-grejen kommer att vara densamma. Men redan i Bjuv var det några bilder som jag inte hade med i Växjö. För jag kommer liksom på grejer under tiden som jag funderar. Så att ingen föreläsning kommer att vara den andra lik på det sättet. Och det dyker säkert upp någon demolåt som jag inte har använt tidigare. Och sådär. Så om någon känner för sig den en andra gång så är jag själv övertygad om att jag inte kommer komma ihåg vad jag sa, varken i Bjuv eller i Växjö. Så att det får tiden utvisa. Men grunden är ju densamma. Det finns ju en stomme såklart i den, en historia som jag tycker är rolig att berätta. Men så är det detaljerna som skiljer sig åt. Precis som i verkligheten faktiskt. Eskilstuna var ju också en paradverksamhet utan dess like. Det var svårt att ta sig dit eftersom det hade varit storm i södra Sverige. Men det gick bra det med. Jag kom till och med 7 minuter tidigare än vad jag egentligen hade planerat. Så jag hann ta en promenad i den där industridelen av stan vid Munktellsmuseet eller vad det heter. Och så där. Jag hann inte gå in, men det får jag göra nästa gång. Men det var roligt att promenera lite. Och ett ljuvligt tack till Magnus som fyllde år. Jag var ju hans födelsedagspresent för de som har missat det. Och till Roger och Freddan som arrangerade detta så vackert på Biograf Royal. Det var väldigt, väldigt trevligt. Mycket folk. Och jag pratade om 1973. Sen hade jag dessutom tjatat mig till en halvtimme filmvisning också. För jag tänkte, ska vi nu ha stor skärm och samlas i grupp så kan vi ju lika gärna titta på lite grejer. Så man kan väl egentligen säga att föreläsningen kommer att handla om slutet på 72. Jag började när Peter Criss och träffade Paul Jean och rörde sig fram till egentligen slutet av 74, för jag visar lite film från 74 sen i en halvtimme. Otroligt trevligt hade vi. Tack för det. Väldigt väl arrangerat. Otroligt trevliga människor att ha att göra med. Och jag hoppas alla i släkten har sovit bra nu, Fredan. Och ja, gör gärna mer sånt här. Jag tar mig gärna till Eskilstuna igen om jag skulle behövas. Men det finns andra som också gör det, så att mycket trevligt, tack för det. Och tack till alla som kom och pratade och fotade och hade sig och så roligt. Nästa gig är ju inte förrän den 28 mars i Kristianstad på Kulturkvarteret, vilket också ska bli skitkul. Det är ju en riktig rock'n'roll-scen. Där har jag ju sett ett par band nu genom åren. Och jag och Carl har ju faktiskt också pratat där en gång om vår bok. Vilken var det? Var det den andra boken? Ja, det var det nu. Eller var det tredje? Spelar ingen roll. Där ska jag i alla fall köra Crazy Nights-föreläsningen den 28 mars. Alla är välkomna som vill komma dit. Ni får väl leta upp var man köper biljetter och sådär. Det har jag ingen aning om. Det finns säkert på ett internet i din lokalpress. Jag ska dessutom hålla ett författarsamtal för den som är intresserad av sådant. Så kommer illustratören Sara Graner till Helsingborgs bibliotek, stadsbibliotek, lördagen den 11 mars. Jag har pratat med henne en gång innan för typ 10 år sedan och det ska bli väldigt roligt att återvända och prata lite nutid, dåtid och samhälle med henne. Hon är ju väldigt, väldigt tydlig i sina åsikter och har en intressant förmåga att plocka ner vardagshändelser i rätt absurda miljöer. Ja, för den som tycker sånt är kul. Det är gratis på stadsbiblioteket i Helsingborg den 11 mars. Jag har dessutom fått in lite t-shirts. Jag vet inte, någon har möjligen sett att det fanns en tröja med mitt nylle på som såldes på en hemsida. Jag har fixat till det, så jag har några sådana att sälja också nu här, slutlagret på dem, tänkte jag. Så att om någon är intresserad så skriv ett mess eller sådär, så kan ni vara snyggast i Säffle om ni ska dit i sommar och ha mitt ansikte på er mage. Otroligt märklig idé om någon frågar mig, men det finns några sådana tröjor och jag kan skicka dem med post till olika ställen runt om i landet eller i världen, för den som nu inte bor i landet, eller bor på landet, eller bredvid landet. En annan grej som är fullständigt makaber och som jag är nästan övertygad om att ingen någonsin har tänkt på eller pratat om i en podd. Det tänker jag nämna nu. Jag har ju som sagt då förberett mig otroligt väl för detta avsnittet. Och det menar jag faktiskt. Black Sabbath Seven Star ligger mig väldigt, väldigt varmt om hjärtat. Ända sedan jag var hemma hos Sverre för 30 år sedan. Vi lärde känna varandra för 30 år sedan i år. Woho! Torta och marsipan. Och ända sedan jag var hemma hos Sverre och ransakade hans kassettsamling, för han hade en massa bootlegs med band inspelade på kassett. Så då hittade jag lite grejer som Rainbow Live i Stockholm, antagligen 82, så där, någon av de tidiga 80-talsturnéerna. Det bandet lånade jag och kopierade. Jag hittade Rainbow Live 76, där hade han Guitar Vanguard, klassiska vinylbootleggen. Och där fanns säkert annat också. Och sen fanns det en bootlegg som heter Black Sabbath Sphinx, vilket ju även är, vilket är en vinylbootlägg med Sabbath som pryder omslaget till detta poddavsnittet, och en konsert inspelad i London 1986. Jag hade ju då fått lära mig att Black Sabbath var bara bra när Ozzy var med, men den åsikten hyste inte Sverre alls. Utan han tyckte om alla möjliga spännande sättningar med det här bandet, och jag tänkte jag får ju lära mig det här. Så jag lånade hem den kassetten, och Kors i fjärtans namn, jag minns att jag satt på bussen till stadsdelen Rydebäck i Helsingborg och lyssnade på den kassetten om och om igen när jag åkte ut till några nyfunna kompisar där när jag började gymnasiet. Och jag lyssnade bara på den inspelningen. Jag tyckte det var så vansinnigt bra, för sångaren där, Ray Gillen, han satte ju alla eromas Black Sabbath-sång med bravur. Han sjöng som en gud. Plus att det var Eric Singer på trummor och sådär. Jag visste inte så mycket mer om det, men häftigt låtval. Plattan som de turnerade på hette tydligen Seventh Star och verkade bra. Men framförallt var den konserten live i London andra kvällen av två. Det var väl andra kvällen, eller det första kvällen. Spelar ingen roll. Och jag tyckte det var skitbra. Så där, sen dess så har jag tänkt att så har jag älskat Seventh Star. Köpte plattan och har lyssnat ihjäl mig på den. Och faktiskt, jag samlar på Black Sabbath, vad gäller Black Sabbath bootlegs inspelningar, så samlar jag på allting fram till och med 1970, möjligen 71, men redan där började de bli tråkiga live. Och sen samlar jag på Seventh Star-turnén. Det är de två erorna jag verkligen samlar på. Sen har jag lite grejer från andra turnéer och så, men det är inte alls något som vinner samma frukostplingetävling hos mig. Och det unika med just Seventh Star-turnén är att av de 32 spelningar de gjorde så finns alla utom 5 inspelade på något sätt. Och det är ju helt häftigt också. Men det kommer vi till. Det jag skulle säga nu är att nu satt jag här då och har inte, det var länge sedan jag djupdök så här i Seventh Star. Och jag har lyssnat på grejer nu som jag har haft i många år, men jag har inte lyssnat så noga. Men det har jag gjort nu. Och då tänkte jag gillar ju det här med spännande utgåvor på vinyl. Och Jag har genom åren köpt på mig lite sådär. Jag tycker om att Deep Purple's Made in Japan, den klassiska liveskivan, den har ett helt annat omslag om man har den japanska utgåvan. Och Rainbow on Stage i argentinsk utgåva har ett annat foto. Sådär. Sen för några år sedan så lärde jag mig att Sydkorea släppte väldigt ovanliga och censurerade skivor. Så jag köpte Bark at the Moon med Ozzy och Diary of a Madman med Ozzy. Bark at the Moon-omslaget har då inget monster utan de har zoomat in på ett moln. Och Diary of a Madman har inte Ozzy eller sådär, eller kontoret, eller vad man ska säga, tornet där han är, utan de har zoomat in på fönstret med katten. Dessutom har man tagit bort en massa låtar från skivan, så att skivorna, så att det är bara 5-6 låtar på de plattorna i koreanska utgåva. Medan då Dio's Lock Up the Wolves från 1990, som också är koreansk, den har alla låtarna plus den som bara kom på CD:n. Vad den nu heter, det kommer jag inte ihåg. Så det är den enda LP-utgåvan som har alla låtarna på en enkel LP. Så de har jag köpt på mig. Och så tänkte jag, undrar om det finns något med Seven Star som är roligt, någon rolig utgåva. Rest Assured, Sydkorea to the Rescue. De har gjort sin egen censurerade variant. Omslaget är tyvärr samma som på alla andra, men de tyckte det där med 9 låtar, alldeles för många, vi tar bort 3. Så där är bara 6 låtar på den koreanska utgåvan. Och som en del av diagnosen så måste jag ju ha den utgåvan då, eftersom där är färre låtar än världar brukar vara. Men, och det är nu som grisen träffar stekpannan direkt. När jag gick in till på den synkoreanska säljaren på Discogs som hade ett ex av den här, så tänkte jag ska se vad han har mer. Ska jag ändå beställa, så kan jag ju se om det är någon annan rolig skiva som kunde vara någonting att ha. Då är det en LP-skiva med en sångerska som heter Alyssa Milano. För många betyder det absolut ingenting. För mig betyder det är ju hon som var med i Who's the Boss, tv-serien på 80-talet, som jag älskar. Det är hon som var med i Förhäxad, Charmed, på 90-talet, som jag också tycker om. Det är hon som skapade MeToo-rörelsen också, för den delen, om man nu ska prata samtid. Jag gillar ju Alyssa Milano, men vad är det här för skiva? Så här är det. På 80-talet, när hon då blev barnskådespelerska till Who's the Boss, några år efter, den startade 84, några år efter det, så fick hon ett unikt skivkontrakt bara i Asien, framförallt i Japan. Släppte 4 skivor på 4 år bara i Asien med den bästa tuggummi-popmusiken från 80-talet. Jag är ju våldsamt förtjust i 80-talets popmusik, det har jag möjligen nämnt någon gång tidigare. Jag tycker att Samantha Fox 2 första skivor är bland det bästa som finns i popvärlden och så vidare. Jag tänkte, jag måste ju se vad detta är. Snabbt ut på YouTube, där låg lite musikvideos. Har ju aldrig haft en aning om att jag ens skulle söka på detta, så jag har ju aldrig hört talas om detta. Lyssnade på första singeln från första skivan och jag föll som en fura. Så jag fick ju beställa den skivan också. Så nu kommer Black Sabbaths censurerade Seventh Star-variant plus Alyssa Milanos första av 4 skivor på vinyl hem till mig inom kort. Men jag laddade även ner och hittade faktiskt någon som hade laddat upp Alyssa Milano-plattorna i MP3, och jag har inte lyssnat på någonting annat än de 2 första skivorna. De kom 89 båda 2, en i mars och en på hösten. Jag har inte lyssnat på någonting annat hela veckan, förutom lite demos med Black Sabbath från Seventh Star. Alltså det är så vansinnigt bra, och jag blev så vansinnigt lycklig för att det fanns något som jag inte kände till, som dessutom fanns att tillgå till inte miljoner, för det är inte många som bryr sig om det här, kan jag säga. Så där ser man vad en liten fäbless för Black Sabbath kan leda till. Det kan leda till att man får veta att det finns popmusik man inte har hört. Det skulle Tony Iommi ha vetat vad han gör med min ekonomi och själ. Nåväl, tillbaks till sakfrågan. Och vi rätar ut vänsterbenet så att vi inte får förstoppning. Seventh Star då, det är en jävla märklig tid det här. Jag kan inte dra hela historien, och för jag kan inte hela historien, det är det nog ingen som kan. Efter att Born Again Sabbath gick på pumpen där efter 84 när turnén var slut, så tog de in en sångare som heter David Donato i 20 minuter, men han råkade vara på plats när det gjordes en fotosession för tidningen OK, och därför trodde många att han var den nya sångaren för tid och evighet. Det var han ju inte. Men de hann göra några demos, och det är fortfarande, så vitt jag fattade, Bill Ward på trummor, men framförallt Geezer Butler på bas, Tony Iommi på gitarr, och så David Donato på sång. bara en enda låt har läckt ut och den heter No Way Out, ligger på min YouTube-kanal och det är en mycket, mycket tidig version av The Shining för den som bryr sig om sådana detaljer. Men när David Donato-debaclet dog ut så lämnade Bill Ward och Geezer Butler skutan. Kvar blev Tony Iommi och han ville spela in en soloskiva. Typ Tony Iommi Goes Solo à la Kiss 78 kanske, fast utan smink då. Så han börjar sätta ihop ett band. Han lånar in från sin flickväns band. Hans flickvän heter Lita Ford och hon hade ett band bestående av en trummis som kallade sig för Eric Singer, som fortfarande inte hade spelat in något mer än demos. Och en basist som heter Gordon Copley. Det här är i slutet av 84 och han har då fått höra en kassettinspelning också av en snubbe som ett band som heter Joshua, där en snubbe som heter Jeff Fenholt sjunger. Och han roffade åt sig Jeff Fenholt för att börja spela in lite låtar som skulle kunna bli en ny skiva. Så någon gång efter december 84 och innan maj 85, för det här är tidsspannet som Jeff Fenholt var med i bandet, som då inte är Black Sabbath. Det här, eller ja, nu blir det sådär svårt. Det beror på vem man frågar nämligen. För Jeff Fenholt sa att han var väldigt övertygad om att han var med i Black Sabbath och att det var inget konstigt med det. De andra säger, vi har ingen aning, lite så blandat. Ja, någon vecka var det var inget man pratade om. Men Tony Iommi ville ju inte att det skulle vara Black Sabbath. Han ville göra en soloskiva. Så, in i studio, skriver lite låtar och det har läckt ut genom åren demos från den här tiden. Totalt 65 minuter som heter The Jeff Fenholt Demos. Som ingen människa har lyssnat på, gissar jag. Därför att det har aldrig diskuterats vad vi egentligen hör, vad det är vi lyssnar på. Så vi börjar där. Vi ger oss in i Cherokee Studios i Los Angeles på våren 85. Det finns inga datum. Någon gång mellan januari och maj. Och så ska vi lyssna. Vad är det vi ska lyssna på? Vi har totalt 14 spår och ett till. Det blir lite som Lotto som jag har nämnt tidigare. 14 och ett tillägg kan vi kalla det här. Men, vafan. Det är ju 15 spår, säger gemene man. Nej, det är det inte, för det sista är en Lita Ford outtake. Men vi ska nämna den också. Seventh Star outtakes är det ju inte, för skivan heter inte Seventh Star ännu. Det som den här sättningen av bandet, om vi nu kallar dem för ett band, jag kommer antagligen glömma vad jag säger nu, men vi kallar dem för att de är ett band och vi kommer under stundom att kalla dem för Black Sabbath, för att det var ju det blev i vilket fall. Det här bandet som börjar skriva låtar och gå in i studio, som består av Tony, Jeff Nichols såklart på keyboards och även andra instrument och sång, Eric Singer på trummor, Gordon Copley på bas och Jeff Fenholt på sång. De skriver fem låtar och de jammar lite. Och det vi har är fem stycken studio outtakes, inte demos, det är skillnad, utan man pluggar in alla instrument och allting och mixerbordet i en bandare när man repar, för det är rehearsals, det är mycket fillidit innan låtarna drar igång och sådär, till och med lite snack och så. Så det här är inte demos, utan det är outtakes, kan man kalla det, rehearsals skulle man också kunna kalla det. Det är absolut inte outtakes från en skivinspelning i så fall. Nej, rehearsals är något bättre ord. För det är ändå en jämn ljudbild, ljudmix på det hela. Och där har vi fem låtar, fem helt nyskrivna låtar som inte har varit inspelade innan, och de heter Star of India, Eye of the Storm, Take My Heart, Love on the Line och Chance of Love. De som nu har botlägen med Seventh Star Demos och säger, men han sa ju något om 14 låtar och sådär. Ja, absolut. Men vi börjar här. Vi börjar med de här låtarna som är rehearsals. Det är alltså fem spår som är färdiga, eller mer eller mindre färdiga låtar. Star of India, det är låten som kommer att bli Seventh Star. Exakt samma låt, helt annan text, för Jeff Fenholt skriver texterna här. 5:25 lång rehearsal outtake, men det finns faktiskt två versioner på denna. Den ena versionen, alltså, och det är exakt samma inspelning, men den ena har en komplett count-in. Den som är 5:25 lång börjar på 4 och så drar låten igång. Medan den andra har 1, 2, 3, 4 och den har 30, nästan 30 sekunder extra, eller 25 sekunder extra musik i slutet när den fejdar. Så att de har av någon anledning, för den fejdar, och de har av någon anledning juxat lite med den. Det här är ju ändå låtarna, de spelar ju in de här låtarna av en anledning, och det är väl för att lyssna på vad behöver vi jobba på och vad kan vi göra bättre tills den riktiga skivinspelningen sen, eller riktiga, i alla fall riktiga demoinspelningen sen. Så det, de har ändå producerat det lite grann, det sitter någon bakom det här mixerbordet när de bandar i replokalen. Eller i Cherokee Studios, för det är ju där de är. Det, men de använder väl det som en låtskrivarreplokal också. Star of India, det är alltså Seventh Star. Nästa låt heter Eye of the Storm. Det är Turn to Stone på Seventh Star-skivan. 3:31 lång, låter ganska likadan. Han tvingar in Eye of the Storm lite väl, det är väldigt många ord. Och han tvingar in det, Turn to Stone faller bättre i munnen sen när de skriver om texten, Glenn Hughes eller vem det nu är som skriver om texten till den. Tredje låten, Take My Heart, känner vi som balladen No Stranger to Love. Här har vi en liten grisfiol som vi kommer till senare vad gäller denna låten. Den är skitlång här, 6:49 lång faktiskt. Och den låter snarlikt. Och här, det är väl här som texten, jo texten är klar här också. Men på nästkommande två är den inte färdig. Men det är en tidig version av balladen No Stranger to Love som heter Take My Heart. Fjärde låten då, Love on the Line, det är blueslåten som skulle komma att kallas Heart Like a Wheel. Den är 5:01 lång och här är inte texten färdig, utan mycket av texten är, man hör många ord och så, men där är lite där man hör att han cruising out a friend and running in a cruise. Sådär, för att ha något att sjunga. Och det blir ännu tydligare på nästa låt, Chance of Love, som är låten Danger Zone på Seventh Star-skivan. 4:33 lång. Ingen text färdig här, utan här är det mycket cruising on the roof and a prackin' on the roof. Sen är det lite Chance of Love då, de har väl en liten humor om att det är det som är refrängen eller någonting. Men den är inte färdig, så kan vi säga. Det är väldigt kul att lyssna på. De här versionerna är skitbra. Skitbra versioner, han sjunger väldigt bra, Jeff Fenholt, och det är roligt att höra låtar som man kan väldigt mycket utan till i helt andra versioner, för dels så är det ju, strukturen är ju densamma, men Seventh Star till Star of India börjar inte med riffet, utan börjar med alltså själva riffet, det andra riffet, det börjar med ett riff som inte är det samma riffet som det riffet som den inte börjar med, om vi säger så, men det fattar nu. Och Eye of the Storm då, liksom, som tvingar in orden lite snabbt. Så att den blir lite hackig kan jag tycka, men fortfarande en väldigt bra låt. Sjätte spåret, jag har gjort min egen version av alla bootlegs och så där, för jag vill ha det i kronologisk ordning. Så sjätte spåret är då den här Star of India som är längre. Den är lite sämre i kvaliteten, men den är då längre och har komplett counting. Så 6 spår totalt från när de rehearsals kan vi väl kalla det då för enkelhetens skull i Cherokee Studios. Sen kommer vi till 5 andra spår, och de har jag valt att döpa till Studio Jams och Rehearsals. För här är det inga låtar, utan här är det riff. Eller, ja, några låtar är det lite att man hör att de jobbar sig fram till någonting. Den första har jag döpt till Untitled 1. Och jag har skrivit en låt lite som Van Halens Jump. Det är mycket syntar här. Jeff Nichols är en väldigt framträdande låtskrivare i många av låtarna här. Den låter inte som att den låter som låten Jump, men sättet som keyboarden och gitarren spelar riffet, som man kan kalla det för, har en liten doft av Van Halens Jump. Det är ingen som ska tro att det här är en Van Halen-låt, utan det är bara det påminner mig om, precis som man säger, att ja, men han som går där ute liknar min kusin Mahogny. Fast de är inte alls lika, men det finns något i snittet som liknar honom eller så. Den är ganska lång, 3:38, så det är en lång rehearsal eller långt jam. Nästa spår är också långt, 3:39. Och den här första, den har inga fulla texter, men där är lite rock and cruise. Men inte bara sporadiskt. Untitled nummer 2 har ingen sång alls, och den har lite en sån shuffle-takt. Inte riktigt så, men jag har skrivit att den är lite shufflig. Och det roligaste är, de märker själva att den låter lite som Children of the Grave i takten. Så både basen och gitarren skickas med hintar om det. så att man hör bara, ja men det där är från Children of the Grave, ja men det där är också från Children of the Grave. Lite roligt att de, jag kan säga dem i studio bara, jag hör också, ja jag hör också, jättekul. Ganska rolig låt att lyssna på. Och ingenting som någonsin blev en låt färdig senare. Tredje, Untitled, är också ganska lång, 3:20, och har fått också en shuffle-rytm, men bara en stund, för sen går den ner och får ett mycket, mycket tyngre riff. Den har inte heller någon text eller sång eller allt, utan det är bara tre låtar i rad här som är några minuter långa, där man, de tar sig framåt och säger, smakar lite på det, känner lite på det, killar lite här, känns det någonting där, och så använder de inte någonting av det här ändå. Det sista vi har, det är två korta, två som jag bara har döpt till Short Jam, 28 sekunder, där händer nästan ingenting. Det är bara rockmusik i 28 sekunder, du hinner inte märka av något. Men den sista, 2:57, Jazzy Jam har jag skrivit. Då är det helt plötsligt Tony Iommi när han är som allra jazzigast. Eric Singer håller takten, så liksom. Och så solar Tony över det med sån riktigt jazz-solo. Som han är så jävla bra på och har varit ända sedan slutet av 69 på alla inspelningar vi har. Så. Otroligt kul faktiskt. Och väldigt oväntat 1985 när allting skulle låta som Rat. Så väldigt kul att de gjorde det. Så självklart var det ju ingenting som de skulle använda till någonting. Men de valde att spela in det i alla fall. Så nu har vi då 11 spår totalt, 6 stycken rehearsals i början, varav Star of India med 2 gånger. Och så 5 stycken jams och rehearsals som inte blev någonting. Sist på den här botläggen då, 3 äkta demos. Star of India, 6:24 lång, 1 minut längre än rehearsal-varianten. Eye of the Storm, 3:17 lång, och Take My Heart, No Stranger to Love-varianten alltså, 4:39 lång. Och det här är producerade demos, det här är definitivt påtänkt, om inte för skiva, det tror jag inte, så är det i alla fall färdigställda demos för att jobba vidare med. För nu har vi gått igenom och vi har dubblerat sång och solorna är satta och allting. Det tråkiga är att jag faktiskt uppskattar de här första rehearsal-grejerna mer. Demorna är okej, alltså det är skitbra. Jag blev förvånad själv, för när jag började lyssna, de här låtarna låg huller om buller. På en disk, eller på en hårddisk, för jag har inga diskar längre. Och jag hade bara skrivit upp Star of India Take 1, Star of India Take 2, Star of India Take 3 och så vidare. Och tänkt att jag får väl rensa den en dag. Och det var det jag gjorde nu. Och det visade sig då att det var 3 färdiga demos. Och det stämmer överens med vad man har hört genom åren. Att det var 3 låtar de spelade in som demos. Men de har tappat lite i bettet när de gjorde dem till demos. Eftersom jag tycker att rehearsal-varianterna är lite starkare. Lite mer Betty, om man ska vara så. Och sista spåret då, tillägget där i lottoraden, nummer 15 får vi ju kalla den, för det är det femtonde spåret. The Thrill Is Gone, den gamla blueslåten, inspelad på 80-talet, runt 84 då, eller 85, av Lita Ford till skivan, gissar jag, som blev inställd sen, för hon skulle också släppa en skiva, men det blev inställt och det blev det frostig stämning mellan henne och pojkvännen Tony Iommi, och sen bröt de ut på hon blev ihop med Chris Holmes, vilket ju antagligen inte var mycket bättre. Så att det här är en riktigt värdelös version faktiskt. Det är ju en gammal blueslåt som inte alls gör sig i 80-tals hårdrocksversion. Och framförallt inte med Lita Ford. Men det är i alla fall Gordon Copley på bas och Eric Singer på trummor. Så att ja, det kan man ju vara glad för om man nu gillar Eric Singer. Eller Gordon Copley, det vet jag i och för sig ingen som har sagt uttryckligen att de gör mer än möjligen hans mor eller far. Eller kusinen Mahoney då, som vi nämnde innan, som gick förbi utanför. 15 spår, 63 minuter och 40 sekunder med outtakes från Black Sabbath 85. Fräckt som fan. Därför undrade jag vad jag hade i min andra mapp, som jag lite förnumstigt hade döpt till CD2. Jag är lite sån ibland, det ska vara klarspråk. Jag har gått den kursen i Helsingborgs kommun. När jag gick in i textfilen där så stod det Seventh Star Instrumental Demos 85. Jaha, tänkte jag, är det någon som har tryckt på karaoke-knappen igen som man gjorde för när man skulle skapa egna demos? Nej, det är det inte. Det här var Riktigt häftigt. En CD-bootleg som tydligen heter Unsung Memories, för det har jag faktiskt skrivit, ovanligt för mig. 10 spår, varav ett fick mig att tappa andan en liten smula. Jag har själv stuvat om ordningen. Återigen, jag klarar inte av när vi håller på och blandar och det kommer tagning 1 här och tagning 2 på plats 8 och så vidare. Jag vill ha det i en ordning som passar mitt liv och lev väl. Plast. Så vi börjar med 2 tagningar av Seventh Star. Jag har kallat dem för Seventh Star nummer 1 och Seventh Star nummer 2. Ingen sång alls på detta, för nu är Jeff Fenholt ute ur mahognin. Antagligen är Glenn Hughes inne, men det är i alla fall instrumentalt. Och vad är detta? Jo, detta är inspelningen av skivan. Det är trackingen inför inspelningen av skivan. Så det vi lyssnar på är riktiga studio outtakes. Och jag kan inte gå i god för det, för jag har inte lyssnat och analyserat så djupt. Men jag är nästan övertygad om att det här är faktiskt grunderna. För framförallt No Stranger to Love vet jag. Det är grunden till den som hamnade på skivan. Men jag tror alla låtarna är det. Och då är det 2 tagningar, eller 2 versioner av Seventh Star. Nummer 1 och nummer 2. De är 5 och 17, 5 och 13 långa. Och du hör att det är studioversionen, men där är det som sagt ingen sång på det, så det blir lite ena hand där och sådär. Och det coola är att han börjar riff istället för det är det här det riffet är det. Men det ligger så nära i hörlurarna, så att det är som att han står bredvid dig och lirar det. Det är jäkligt häftigt. Speciellt på en av dem ligger det väldigt nära. Efter det har vi Danger Zone, 4.48 lång. Efter det har vi Turn to Stone, 3.12 lång. Sen har vi No Stranger to Love, 4.54 lång. Och här är det lite lustigt, för nu har då Gordon Copley har ju fått foten här. Och de har tagit in Dave Spitz på bas, bror till Dan Spitz som spelar gitarr i Anthrax. Jag vet inte riktigt vem Dave Spitz var, men producenten Jeff Glicksman visste. Och de behövde en bra basist. Tanken var egentligen att Glenn Hughes skulle spelat bas och sjungit några låtar och att andra artister skulle sjungit andra låtar. Men sen till slut så blev det väl bara Glenn Hughes som sjöng, och han la enligt uppgift bas själv på någon låt, men säger han själv. Men jag har faktiskt inte fått det bekräftat, om man säger. Det behöver inte vara så. Men med No Stranger to Love är det något så här unikt som att basen på studioskivan, på skivan som släpptes och här på den outtaken, det är Gordon Copleys bas från demon Take My Heart. Inte rehearsalen utan demon. Varför i helsike är det så, undrar då gemene man. Jo, tydligen är det så att, och det här fattar jag inte riktigt. Jag läste på om detta nämligen. De hade stämt basen mot Tonys gitarr, så den var inte stämd mot, alltså de hade inte stämt den mot stämgrejer, utan de hade stämt den mot varandra. Så därför kunde man inte lägga om basen, för att det lät för jävligt. Dave Spitz försökte lägga om basen, men de hittade inte exakt hur det var stämt. Men det är också konstigt, för det är ju ny gitarr på denna då, jämfört med på demon. Jag har inte riktigt fattat det här, men det var så det stod i intervjun. Dave Spitz sa det, att ja, vi försökte. Det är en intervju jag har läst, men det är Dave Spitz då, för den som inte, det är ingen intervju med Sig Malmqvist, för hon har nu otroligt dålig koll på No Stranger to Love på Seventh Star-skivan. Hon var ju mycket mer av en rocktjej. För hon lever. I alla fall, jag fattar inte riktigt, men det är Gordon Copleys demobas på studioskivan. Vilket är väldigt häftigt när man tänker på det, men också konstigt. Jag fattar inte riktigt varför. Men det är lustigt att lyssna. Om man hör det mycket tydligare på denna instrumentala versionen då än på studioskivan där man hör Glenn Hughes sjunga samtidigt. För här är ingen sång, som sagt. Så det är vi lyfter upp här lite. Men det är nästa spår som fick mig att sätta kaffet i halsen. Heart Like a Wheel har aldrig varit en favoritlåt för mig. Det är en lite bluesig grej, den går ganska långsamt. Men det är ett vehicle för att Tony Iommi ska kunna spela solo. Och det uppskattar jag väldigt mycket. På skivan fejdar den ju in. Alltså på den släppta skivan. Och den fejdar ut också. Och de körde den live, och på det enda gigget De körde på sommaren 87, då gjorde de något sånt här charity gig med 4 låtar, körde de med Tony Martins första gig. Då körde de denna låten, det är ena gången han har sjungit den live. För den kördes väl inte, vad jag vet, sen på Eternal Idol-turnén. Eller så gjorde den det och så har jag glömt det. Men den är en vanlig låt och Tony Iommi verkar gilla den väldigt mycket. Men det är någonting som har varit lustigt med den. Och studioversionen då, den på plattan är ju 3-4 minuter lång. Här är en tagning på denna instrumental demos som är 2:47 bara. Men spår nummer 6 som jag har valt att döpa till Heart Like a Wheel nummer 1. 11:31 lång. Helt instrumental. Må vara att det fortfarande inte är en av mina favoritlåtar, men Tony solar i 10 minuter. Och det är fantastiskt. Jag gissar att de har använt grunden från denna och plockat ut ett parti som är ungefär 5 minuter då till plattan. Men jag vet inte exakt vilket parti det är. Men 11 minuter och 31 sekunder Tony Iommi gitarrsolo över, alltså ett blues jam. Jag var inte beredd på det. Jag kommer fortfarande ihåg var jag gick. Jag lyssnade på detta när jag promenerade till mitt jobb. Jag kommer ihåg var jag gick precis vid Helsingborg Arena. Skulle gå över gatan. Och bara, men fan, det här har ju pågått hur länge som helst. Hur långt är det här spåret? Och så tittar jag, 11:31. Det är ju dubbelt så långt som på plattan. Och det är liksom inte det att det är ihopklippt av flera tagningar eller sånt. För det finns ju många fake demos här i världen. Nej då. En enda lång tagning. Och mot slutet då, mot 11 minuter till, så börjar de fidelutta lite och Eric Singer är nog lite trött på att sitta och hålla den här förbångade dun, 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 dun. Så det var riktigt häftigt. Det är det enskilt coolaste spåret på alla de här demolåtarna och rehearsal-låtarna och allting. Så var det detta som bara fick mig att oj, 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 oj. Och det här har jag aldrig hört någon prata om. Jag har aldrig hört någon prata om denna plattan, tiden, eran överhuvudtaget. Det är som ett töcken för många. För mig är det roligt och jag blir jätteglad. Jag ska se, undrar om jag kan lägga upp det. Jag ska se om jag kan det. Det kanske redan ligger på YouTube, jag har faktiskt inte kollat. Annars ska jag se om jag kan lägga upp den här 11 minuten, för den förtjänar hela världen att höra. I alla fall de som älskar Tony Iommi. Och som jag nämnde, efter den kommer det en kortare variant, ett utsnitt ur de här 11 minuterna som är 2:47 bara. Det kanske var det de hade tänkt ha på plattan egentligen, men valde sen att köra en lite längre variant. Antagligen för att ge Tony lite utrymme, för det är ju ändå hans platta. Det här var ju fortfarande tanken att det skulle vara en Tony Iommi-platta. Nästa spår, nummer 8, In For The Kill. Lite tråkigare än alla andra, för det är bara bas och trummor. Det blir man lite trött på. Även om den bara är 3:30 lång. Det är 3 minuter och 32 långa sekunder. För det är In For The Kill och nästföljande två låtar, Angry Heart och In Memory. Det är ju de sist tillkomna låtarna också. Angry Heart är bara 2:30 och In Memory 2:37. Och de verkar ha kommit till i slutet av inspelningssessionen där. Allt det här trackingen verkar vara gjord på sommaren i augusti möjligen någon gång. Och Glenn påstår då att han spelar bas på de två sista, Angry Heart och In Memory. Det är fullt möjligt. Det går inte att höra om det är han eller om det är Dave Spitz. Utan det är väldigt generiskt spelat liksom. Angry Heart är för övrigt den enda låten jag inte gillar på plattan. För även om jag tycker inte Heart Like a Wheel är fantastisk, eller jo, nu gör jag lite det efter den här långa outtaken. Men Angry Heart är nog, versen tycker jag är dålig, refrängen är lite bättre. Men In Memory däremot är en väldigt fin avslutning. Och har ju det här riffet som Tony kör som intro till låten Black Sabbath på turnéerna från den här tiden. Lustiga är också att det här är den största skillnaden också mot studioskivan. För på studioskivan är det en akustisk gitarr som kör det plinkandet. Men här är det elgitarren. Så där är den största skillnaden förutom då en 11 minuters Heart Like a Wheel. Som jag har nämnt och varit lite lycklig över alldeles nyss. För den som inte har hört det får ni spola tillbaka. Om ni gjorde någonting annat. Ni kanske målar katten eller raka grisen eller någonting. Men vad ska vi säga då? Nu är plattan inspelad och det är dags att Glenn Hughes har då lagt sång på hela plattan och har fått veta att det är en Black Sabbath-skiva han spelar in. Enligt honom själv så tycker han det är lite jobbigt. För han ville inte vara med i Black Sabbath. Det är så många sådana här efterhandskonstruktioner i musikvärlden. Och så även här. Eller det kanske inte är en efterhandskonstruktion. Men det låter lite som att det är det. För min del i alla fall. Att jag vill ju inte sjunga i Black Sabbath. Jag vill ju sjunga bara med Tony Iommi och sådär. Det kan vara så. Det vi vet är att Glenn Hughes 1985 inte mådde bra. Det var mycket missbruk i hans värld. Och även om han sjunger fantastiskt på skivan så skulle det bli problem på våren 86 när det var dags att ge sig ut på turné. För turné, det skulle vi gå ut på. Även om skivan då bara hade sålt 11 exemplar totalt. Första, eller enda singeln från plattan är balladen No Stranger to Love. Som man gjorde ytterligare keyboardig. Det finns alltså videoversionen till den och även singelversionen är en remix med mer keyboards. Och det är ju det vi vill ha när vi lyssnar på Black Sabbath. Det är ju ingen som vill ha Turn to Stone som första låt som drar igång med dubbelkaggen. Nej då, här vill vi ha en smäktande ballad signerad Tony Iommi. Lite synd kan jag tycka. I alla fall, Glenn Hughes ska sjunga på turnén. Eventuellt är det problem redan innan turnén börjar. Det måste nästan vara så. För det går inte så här fort egentligen. För den som inte vet vad som händer. Glenn Hughes sjunger 5 konserter. Det låter fruktansvärt stundtals. Det låter okej stundtals. Men det låter inte så fruktansvärt som man vill göra sken av. Men det låter väldigt, väldigt dåligt. Och efter 5 gig så får han focken. De ställer in ett par spelningar. Och sen helt plötsligt är det en helt annan sångare från en helt annan plats som sjunger. Vem som helst fattar att det här gör man inte i en handvändning. Det är lite som det här med Kiss-soloskivor, att man bestämmer sig i april eller i maj 78 då, i samband med filminspelningarna. Att de ska släppa soloskivor i september. Det går inte så fort för producenter har lång väntetid och så vidare. Och med Kiss vet vi att det var ju 2 års projekt, soloplattorna. I det här fallet verkar det vara så att man redan i januari-februari har vetat att det här kommer inte att gå bra. Glenn Hughes har ingen sångröst live längre. Så att en sångare som heter Ray Gillen var lite, han var polare med Dave Spitz, sjöng tillsammans med Bobby Rondinelli i Bobby Rondinellis band som hette Rondinelli. Men han åkte med på turnén som polare till Dave Spitz, sades det. Jag vet inte, det känns som att det är så mycket här som vi inte vet. Vi har bara efterhands, vi har intervju, vi har vad som hände. Att Glenn sjöng 5 spelningar, de ställde in 2 eller 3 och sen sjöng Ray Gillen. Men sen har vi intervjuer gjorda 10 år efter och så är Ray Gillen död. Så att vi har ingen nutida intervju med honom. Han dog ju på 90-talet redan väl, tror jag. Och så vi får pussla och så får man ta det som jag brukar säga, vad som kan anses vara rimligt. Ray Gillen var inte ett stort Black Sabbath-fan. Han kunde Dio-låtarna bra, han älskade Dio. Han hade hört Ozzy-låtarna, men han var inte jätteintresserad av gamla Black Sabbath. Utan det var mest Dio-Sabbath han kunde. Och därför, du lär dig inte allting på en kvart. Men sen visst, han hade en textblad på scenen, precis som Ian Gillan hade haft i början av Born Again-turnén. Jag kan tänka mig ett rimligt scenario är, i februari så märker de att repetitionerna för turnén går inte så himla bra. Men de ger Glenn en chans, för alla gillar Glenn, det ska man ju säga. Nej, inte alla. Han hade ju precis spelat med Gary Moore och de hade blivit ovänner. Och Gary Moore hade spridit en massa dynga om honom. Lite sant, lite osant, men det spelar ingen roll för i pressen är allting sant ju. Och han var lite i onåd där, Glenn Hughes. Men folk, alltså man gillar ju Glenn Hughes då, det fattar jag. Han är ju en ikon. Även om det var 1985 och Burn var länge sedan. Men jag kan tänka mig att de försökte repa med honom och vi ger han en chans på turnén. Och sen när det visar sig att det inte funkar så har vi en ersättare på gång redan. Det skulle också tas till sin spets ytterligare kan jag säga. Men om vi börjar, vad har vi på turnén? Jo, den 14 mars 86 så spelas det ett showcase-gig i Hollywood. Det finns en inspelning på det som är typ en A-sida på en kassett, 47 minuter. Och detta är, ska jag visa lite, det här är Black Sabbath som ska gå ut på turné och ha sin premiär om en vecka i Cleveland. Och det har de. I Cleveland den 21 mars går de upp på scenen. Med Glenn Hughes på sång, Eric Singer på trummor, Dave Spitz på bas och Jeff Nichols på keyboards och sång ibland. Jag tänker läsa låtlistan, för det vet ni, det är sånt jag gillar. Och så ska vi prata lite om hur det förändras som vanligt, för det tycker jag också är roligt. På det här giget, alla gig öppnas med Supertsar, introt från Sabotage-plattan. Sen får vi Mob Rules, Children of the Sea, Danger Zone, War Pigs, Angry Heart, enda gången på hela turnén. Heart Like a Wheel, Children of the Grave. Sen går vi in i ett medley, där de kör riffet till Symptom of the Universe instrumentalt. Sen kommer en snutt av Sweetleaf med sång och som går in i riffet till Zero the Hero instrumentalt. Som i sin tur går in i introt från nya plattan Sphinx. Den heter ju Sphinx the Guardian, är ett syntintro som går in i titelspåret Seventh Star. Efter detta får vi Iron Man, No Stranger to Love, Neon Knights, Black Sabbath, Turn to Stone med trumsolo, Heaven and Hell med ett gitarrsolo av Tony såklart, och så Paranoid som avslutning. Totalt 105 minuter långt och Glenn sjunger, och han sjunger inte särskilt bra. Då är det så här också att innan turnén, under produktionsrepen, så fick han smäll. Det har alltid hetat att det var drogerna som gjorde att han sjöng dåligt. Men han var med i ett stort bråk där production manager-snubben, John heter han, han sänkte Glenn. Och han slog honom i ansiktet för att sänka honom och råkade då antagligen knäcka näsan lite. Och även en bit av käkbenet. Så det är ju tillsammans med ett eskalerande missbruk och en väldigt trött Glenn Hughes så blev det här inte bättre. Och det bekräftas att det här hände under repen av Dave Spitz bland annat, att det hade varit jävla kerfuffle där och Glenn sänkte Glenn. Det var ju jävligt onödigt, han var ju bara full liksom, men det var det han gjorde. Så att på det hela taget så kan det vara det kan vara en del av varför Glenn inte kunde sjunga, att hans näsa var helt igen, för han låter ju vansinnigt förkyld. Det är det han låter på de här. Det finns ju inspelningar som jag sa från alla de här Glenn Hughes-giggen och sen de flesta av Ray Gillens gig. Det finns till och med en video på ett av Glenn Hughes-giggen. Det är helt otroligt att Detroit-filmaren, han var och filmade Black Sabbath också. Han filmade Ozzy och alla möjliga, Kiss och sådär. Jag tror det är samma filmare. Och han filmade då Black Sabbath och det är dagen efter Cleveland. Då är han i Cobo Hall. Ska det vara? Ja, det skulle kunna vara Joe Louis Arena, men det har alltid hetat Cobo Hall och jag har aldrig hittat något som säger att det inte är det. Men annars var det ofta Joe Louis Arena på denna tiden. För de flesta band. Men i alla fall, så han är i Detroit och spelar in och filmar. Och det som har hänt är att de har tagit bort Angry Heart. Och de har tagit bort Iron Man. Så helt plötsligt så har vi ett 105 minuters gig som har blivit 89 minuter. Början är vanlig Supertsar, Mob Rules, Children of the Sea, Dangers and War Pigs, Heart Like a Wheel och sen medley då, Symptom of the Universe, Sweetleaf, Zero of the Heroes, Sphinx, Seven Star, Children of the Grave, och No Stranger to Love är fortfarande kvar, Turn to Stone, Black Sabbath, Neon Knights har de lagt på ett annat ställe, även Children of the Grave är lagt på ett annat ställe, Heaven and Hell med gitarrsolo och Paranoid. Så det är, i grunden är det samma, Iron Man är borta och Angry Heart är borta. Iron Man är lite lustigt, för den kommer inte tillbaka. Det är ju en av Sabbaths största hits som spelar på alla turnéer och sådär. Men just på denna turnén så försvinner de faktiskt. Och när vi sen stöter på dem igen, ska vi se. Vi går in i Providence. Har det hänt någonting där? Ja, det är fortfarande Glenn Hughes, det är den 25 mars. Det är det, ska vi säga, fjärde gigget. Jag hoppar över Meadowlands-giget, ja, det gjorde jag. Jag la lite textfiler här så jag har alla låtarna framför mig. Meadowlands-giget är lite speciellt. Det var den 24 mars när de spelade på Brendan Byrne Arena i Meadowlands i Strutherford. Och det lustiga där var att både Blackie Lawless i förbandet Wasp och någon annan som blev intervjuad hörde att, vad fan, där är folk som går och sjunger i korridorerna. Då hade de lite sångar-auditions den dagen. Utan att Glenn visste om det backstage. Så där var folk som gick och sjöng sina skalor. För att det kommer inte att gå med Glenn. Vi måste katta honom. Så den 24 mars backstage på eftermiddagen där. Så hade de någon form av auditions. Och Ray Gillen hade då åkt med ett tag. Och var lite polare till Dave Spitz hette det. Men antagligen var det för att kunna hoppa in när fan som helst. Om det skulle skita sig. Och det har ju börjat skita sig rejält. I Providence då, som jag har låtlistan till, så är låtlistan densamma som innan. De har flyttat på Children of the Grave igen. Nej, det har de inte. Jag ljuger. Det är samma låtlista som jag nämnde från Detroit. Och det är det sista hela gigget som Glenn Hughes sjunger. För dagen efter i Worcester, i Massachusetts, så går det åt helvete. Bara någon låt in så vänder sig Glenn Hughes mot Jeff Nichols med panik i blicken. Och gestikulerar, jag har ingen röst. Så när man lyssnar på detta gigget, så det finns en inspelning, den är 75 minuter lång. Det skulle kunna vara att det saknas låtar. Det skulle också kunna vara att de valde att korta det. Vi vet inte detta. Eftersom vi inte har fler låtar så får vi gå på vad vi har. Men Jeff Nichols får alltså sjunga stora delar av gigget. Därför att Glenn, han har bara lite röst kvar. 26 mars. De har varit ute på turné i 5 dagar. Det vi kan säga om detta giget är det sista gången som de kör No Stranger to Love. Den försvinner när Glenn Hughes försvinner. Det är lite synd, för jag är övertygad om att Ray Gillen hade kunnat göra den stor rättvisa med sin sångröst. Men det valde de att ta bort. Så vad händer då? Jo, 2 eller 3 dagars rep blir det, och den 29 mars i New Haven är det premiär för den nya sångaren i Black Sabbath. Och nu är låtlistorna kortade, så de kör runt 85 minuter varje kväll, för det är samma låtlista som jag nämnde där i Detroit och så vidare, men utan No Stranger to Love. Men nu låter det bra. Nu låter det riktigt bra. Nu, han har inte 100 koll på texterna, så han har textblad över de här första giggen över hela golvet, vilket är extra jobbigt i låtar där det kommer mycket sån här dry ice, röker och scenen. Men det är också lite roligt. Däremot har han ju ett sjujävla go. Det här är ju en dröm för en ung 24-åring som tidigare har sjungit med lite småband. Att nu går han ut på Colosseum i New Haven, liksom, Veterans Memorial Colosseum, med Black Sabbath. Och sjunger Black Sabbath-låtar. Och han sätter Ozzy-låtarna bra. Han sätter Dio-låtarna perfekt. Och han sätter Glenn Hughes Seven Star-låtarna perfekt. Helt makalöst. De kör vidare i april. Vi har lyxen att det var vår gamle vän i Montreal filmade gigget uppifrån sin fina läktare igen. Den är lite mörk, så vi får inte se hela scenen. Scenen ska vi prata om också, för helsike. Men vi har en hel film med Ray Gillen också. Så vi har en komplett film från Detroit med Glenn Hughes, vilket är helt makabert häftigt. Och sen har vi en hel film med Ray Gillen från Montreal. Det är vansinnigt coolt. 19 april är de i Dallas. Nej, San Antonio. San Antonio, 18 april. Något sånt. Och då går gigget ut på radio. 45 minuter finns i toppkvalitet där. Det kan vi säga. För er då som håller reda på sånt här. De 6 konserter vi inte har alls. Det är Portland, Dayton, Pittsburgh, Atlanta. Och sen är det Edinburgh och Poole från England. För turnén varade alltså bara en månad i USA. Och sen blev det ett par veckor i England. Och sen kom det ingen längre. Det blev ingen Europa-turné eller någonting. Utan det blev bara USA och England. Men när de åker över till England så fixar de till setlisten, och det är nu det blir coolt som Sören. Jag nämnde den här vinylbotläggen från London, och jag tyckte alltid, eller alltid, men då när jag sen började samla på det här så tyckte jag det var konstigt. Det var ju så många fler låtar där jämfört med de här tidiga USA-giggen. Ja, mycket riktigt. De fick ju feeling när de hade liksom repat ihop sig. Han hade börjat sätta låtarna ordentligt utan textblad och sådär, Ray Gillen, och det fanns en väldigt positiv anda i bandet. Den kvästes rejält med tanke på att ingen ville gå och titta på dem. Så det tråkiga är att det var väldigt få som såg Black Sabbath på denna turnén, speciellt i England. Det roliga var att de var fantastiska. Nu tänker jag läsa låtlistan från Sheffield som är första giget 21 maj. Och det är även låtlistan för hela turnén i England. Är det första giget? Ja, det är det nog. Det spelar ingen roll. De är i Sheffield på City Hall och spelar i 103 minuter. Och låtarna vi fick lyssna på då är Mob Rules, Children of the Sea, War Pigs, Danger Zone, Heart Like a Wheel. Precis som innan. Sen kommer vi till medlet, Symptom of the Universe. Helt plötsligt så sjunger Ray Gill den första versen i den. Det är första gången som den låten framförs med sång och som en riktig låt och inte bara riffet sen 78 med Ozzy. Efter det får vi Sweet Leaf, samma som innan, och Zero the Hero, riffet, som övergår i Sphinx och Seventh Star. Sen blir det Turn to Stone och trumsolo. Så att hittills har vi fått 2,5 minut Symptom of the Universe som vi inte hade innan. Men i övrigt inget. Eller i övrigt annat som vi hade innan. Nu händer det grejer. Die Young. Det var ju Dio-sättningen som var Ray Gillens favorit. Och de har repat in och kör Die Young från Heaven and Hell-plattan. Fantastisk version. Tätt följt av Black Sabbath, titelspåret från bandet. Ett bas-solo på 2 minuter som går in i NIB, hör och häpna, från första plattan. Inte spelat tidigare på turnén. Neon Nights, Heaven and Hell, Children of the Grave. Och det sista är Paranoid. Men jag vet inte om det är på alla giggen i USA, men i alla fall i England, i gitarrsolot under Heaven and Hell, så har Tony Iommi börjat köra Sabbath Bloody Sabbath-riffet också, tillsammans med trummor och bas, liksom. Bara riffet, ingen sång på det. Och sen innan Paranoid, då kör han Supernaut-riffet. Så att vi nog för att det är mycket medley och det är mycket bara riff och så vidare, men det här är en låtlistan från England-turnén med Sabbath är en av de bästa låtlistor de någonsin har haft, och den spelar från alla eror, och vi får så mycket Tony Iommi. Så att jag förstår inte folk som inte vill lyssna på detta, om jag ska vara ärlig. För det här är ju oändligt mycket mer spännande än att lyssna på något av de senaste årens Black Sabbath med Ozzy eller någon generisk Tony Martin-turné. Jag gillar Tony Martin-skivorna, men turnéerna var aldrig bra. Han kunde aldrig sjunga det live, tyvärr. Och framförallt var låtvalet alltid väldigt tråkigt där. Men här har de fan gått all in. Det är Symptom of the Universe, Zero the Hero, Heart Like a Wheel, NIB och Die Young i en salig röra. Och det är uppenbart att de tycker det är kul. Scenen var ganska häftig, och det är först nu, alltså verkligen dagarna innan här, som jag har förstått vad det är jag tittar på. Jag kan knappt beskriva den. Det ser ut som att det är en enda lång ramp som lutar, men det vi egentligen tittar på, och nu, ni får bildgoogla detta, skriv Black Sabbath Live 1986, så kommer det fram en massa bilder från de här Getty Images som har en liten vattenmärke på sig när Glenn Hughes är med och sjunger. Då går det att utröna att det vi tittar på är Birmingham. Det är alltså en industriscen. Rampen är som ett hustak och trummorna står på mitten. Och runt hustaken så är det såna här skorstenar, och bakgrunden, alltså backdroppen, är också hus och industrier och skit. Det är liksom en industriell scen som inte går fram särskilt bra på någon av filmerna, tyvärr. Och inte på foto heller. Det finns ju inte jättemycket foto från den här turnén, och framförallt inga helscensfoto. Men då, som sagt, på Getty Images så går det att se några tagna från fotodiket där man faktiskt anar de här skorstenarna, och när man då vet vad det är man tittar på, att det är Birminghams, inte skyline, men det är ett utsnitt från Birmingham, så kan man ana hur den bör ha sett ut även på lite håll. Och det ger ju ytterligare pregnans, tycker jag, till det här med Tony Iommi, att det är väldigt mycket Tony Iommi, för det är Birmingham, det är han, det skulle varit en soloturné. Hade detta hetat Tony Iommi live med sitt band The Magical Henchmen, så hade folk inte blivit lika besvikna, tror jag. För det var ju det folk blev, att det hette ju att han körde bandet i botten, och Bill Ward, eller om det var Geezer Butler, uttalade sig, hur länge ska han orka köra detta på detta sättet och sådär. Men det gick ju bra för alla inblandade, utom Ray Gillen, han lämnar ju oss tyvärr, men det var en sjukdom. Men det gick ju bra i slutändan, och då kan man ju idag titta och lyssna och bara, vilken otrolig tid. Och med tanke på hur få Black Sabbath vinylbootlegs det faktiskt finns ändå genom åren, nog fan är det makalöst coolt att det finns en dubbel-LP från just Londons andra kväll som är komplett och dessutom med bra ljud och dessutom ett bra gig med bandet. Dessutom filmades andra kvällen. 5 kameror på Hammersmith Odeon. Problemet var, de spelade 2 kvällar på Hammersmith och båda de kvällarna var nästan tomma. Säger de. Ja, det var ju ingen där. Men det var där, för man hör publiken. Men det är väl belagt att de sålde ju inte som de hade gjort tidigare. Så kan vi ju säga. Och det var ju därför det inte blev någon turné heller. 2 veckor i England. Det går ju inte att jämföra med en gigantisk Born Again-turné över hela Europa och hela USA. Det går inte att jämföra att man körde 32 gig på 2 månader. Liksom. Det är 2 helt andra. Det är en helt annan kompott, som vi brukar säga. Efter detta då, ja, det var dags att spela in en ny platta. Det skulle komma bli Eternal Idol. Ray Gillen la sången på demosarna. Men jag kommer inte ihåg varför han slutade, eller om han slutade frivilligt, om han blev utfasad. Det får jag läsa på om till den gången jag pallar göra en Eternal Idol-podd. Vilket inte kommer att bli när som helst, för det är inte min favoritskiva. Jag har en jäkla massa outtakes från den plattan också. Och jag tycker The Shining är en skitbra låt, men jag tycker inte... Det är inte ingen av mina favoritskivor. Den är lite som Dynasty med Kiss. Den är okej okay och jag kan lyssna då, men jag lyssnar nästan alltid hellre på någonting annat. Men en Tony Martin-podd hade ju ändå varit på sin plats. Vi får se. Det ska ju komma. För första gången nu så har han ju fått rättigheterna, Tony, till de plattorna som låg på IRS. De här Helios Cross Tyr, Cross Purposes, Dehumanizer. Så de ska väl hamna på Spotify och släppa sin nypressa, nyutgåvor och lite sånt nu. Och det är ju på tiden, för det är ju omöjligt att få tag i Helios Cross för den som inte vill köpa en vinylplatta för en 500 liksom. Eller en CD för 200. Men alltså, de borde ju finnas på strömningstjänsterna så att musiken får leva kvar liksom, även hos de yngre som inte köper plattor för 500 spänn. Kan jag ju tycka. Och det verkar ju vara så att han har fått rättigheterna äntligen från det här lilla skitbolaget då, IRS, äntligen. Så det håller vi tummarna för. Och då skulle det faktiskt kunna vara på sin plats att göra lite Tony Martin. För jag gillar ju den eran, herregud. Jag är ju lyxen, förmånen att se Tony Martin med Sabbath 2 gånger på Forbidden-turné 95. Både Karlshamn och i Lund. Och sen såg jag Tony Martin solo 2006 i Växjö. När han bara körde Sabbath-låtar, eller nästan bara körde Sabbath-låtar. Och då körde han ju låtar som man aldrig hade fått höra med Black Sabbath. Inklusive låtar från Cross Purposes, som är min favoritskiva med Tony Martin. Så att jag sitter inte här och sprider gris över Tony Martin. Men Eternal Idol är nog den sämsta av hans plattor. Jag tycker till och med den är sämre än Forbidden, om jag ska vara ärlig. Och det är ingen rolig tid, det där är ju en märklig tid också. Det märktes ju på turnén, det blir ju bara en liten Europa-turné. Ja, nu är jag snart inne på att göra en Eternal Idol-podd också. Men jag måste läsa på om det först, det är det vi får säga. Så vi säger så. Jag kommer att göra en Tony Martin Black Sabbath-podd också, någon gång. Men vi kan vänta och se om musiken släpps och den finns tillgänglig för de som inte har hört den. Annars gör jag den väl ändå, men det blir inte idag i alla fall. För nu känner jag att vi... Nu har vi befunnit oss i det här märkliga skavet som är Seventh Star, som är en så jävla bra skiva och som aldrig fick en chans. För den som inte tror mig, men gå in och lyssna på Danger Zone och lyssna på hela skivan. Den är inte så lång, det är väl 40 minuter eller 35 minuter eller någonting. Jag tycker det är värt det. Jag tycker det är skitbra hårdrock från mitten av 80-talet. Det är bra mycket bättre än det mesta andra som släpptes. Och Glenn Hughes sjunger skitbra på plattan. Jag tycker alltid det är roligt att höra Glenn Hughes. Jag hörde förresten idag, han ska ut och göra en sån här Burn 50 år. Och det har jag sett, han ska göra i England i höst och så vidare. Men 6 maj gör han det i Göteborg på Valand. Jag pallar inte ta mig till Göteborg för det. Men fan, om man kommer till Malmö eller Köpenhamn eller Helsingör, då ska jag ju se Glenn Hughes spela Burn-låtar. Det har jag gjort förr, men jag tänker man kör hela plattan. Ja, What's Going On Here Live 2023, absolut, tack för den tar vi. Nåväl, Det var Black Sabbath, Seventh Star. Kul för alla som har gissat. Jag la ju ut bilden på botläggen och tog bort att det står Black Sabbath featuring Tony Iommi. Och många trodde ju det. Och jag skrev ändå tydligt, utflyktspodd. Men det är ju ett uttryck jag själv har glömt bort egentligen. Så jag fattar att folk inte tog det. Men många trodde ju då, nu blev det Heart in the Shade. Men jag tänkte, den har jag väl tjatat om så det räcker för tid och evighet. Så nej. Sphinx är en LP-botlägg med Black Sabbath. Den är fantastisk och den är svår att få tag i. Men väl värd att lyssna på. Och för er som då inte har sett det tidigare, så in och titta på Montreal 86. Den ligger på tuben. Jag ska se om jag kan lägga ut min version. För de som ligger är faktiskt ganska dåliga. Och de är upplagda för länge sedan. Jag har en hygglig version av den, en tidig kopia. Detroit med Glenn Hughes ligger uppe. Och den blev väl inte bättre tyvärr. På många sätt. Men det är ju ändå, det är ju tidsdokument. Det är ju, man kan ju inte titta på den och tänka, oh, nu blir det som att Celine Dion sjunger låtarna. Men det är ju inte det handlar om. Det handlar om att det finns filmat ett av de här fem katastrofgiggen, kan vi ju faktiskt kalla dem. Och det har sitt värde för historieskrivningen det också. Det får vi inte glömma bort. Som alltid, tack för att ni har lyssnat. Och det kommer nog en podd innan, men annars ses vi ju i Kristianstad den 28 mars. Tack för att ni kommer på föreläsningarna och håller på. Och någonting annat var det väl inte jag skulle säga. Så om ingen har någon fråga här, så tänker jag faktiskt återgå till att lyssna på Alyssa Milano nu. För nu vill jag höra Look in My Heart och What a Feeling igen. Herregud, hur kan jag ha missat de här låtarna i nästan 40 år? Det är en skandal. Som får kungen att framstå som lite sådär småskandalig bara. Otroligt orimligt att jag inte har blivit informerad om detta. Men det har å andra sidan varit en desto roligare vecka när jag har gått där och lyssnat. Straight to the top, som Alyssa Milano brukar sjunga. Tack för att ni lyssnar. Ta hand om er. Var snälla mot varandra. Och krama varandra i trafiken. Så ses vi nästa gång i havet. God afton.